och välkomna till krimkalenderns 24 brott till jul 2022.
Välkomna!
Jag heter Jenny.
Och jag heter Sofia.
Och det här är ju en julkalender, vilket betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och vi har ett Instagram-konto som heter krimkalendern, och där tipsar vi om att ni går in, för där lägger vi in bilder som har med varje fall att göra.
Precis. Och vill man stötta oss så får man ju jättegärna göra det. Och då gör man det via gå in på patreon.com/krimkalendern. Och så blir man månadsgivare där för alltså vilket belopp man vill. Mm. Och om man gör det, som tack, så får man då ett bonusavsnitt varje månad de månader vi inte släpper ordinarie avsnitt.
Och just nu ligger det 19 avsnitt och väntar för någon som blir prenumeranter nu.
Precis, för du får tillgång till de som redan är inspelade och ligger där helt enkelt.
Precis. Mm. Men nu är det dags för en julkalenderlucka, och idag så är det du, Sofia, som ska berätta för mig och er andra.
Yes, jag drar. Jag kör.
Jag är superförväntansfull, som vanligt.
Ja, jag har ju gett en liten hint om vad det här kommer handla om.
Ja.
Men jag kör då helt enkelt. John Herbert Dillinger föds den 22 juni 1903 i Indianapolis, Indiana. Som barn går han under namnet Johnny. Som vuxen blir han känd som Jack Rabbit för sina graciösa rörelser och snabba flykter från polisen. Och som en offentlig person utropas han till USA:s första public enemy number one.
Mm. Kallas han för Jack Rabbit?
Ja.
Jack kaninen.
Ja, fast är ett ord, Jack Rabbit. Aha. Hans bedrifter under den stora depressionen gör honom dels till en nyhetskändis och en utav 1900-talets mest fruktade gangsters. Men låt oss ta det från början. John Dillinger är det yngsta av två barn till John Wilson Dillinger och Mary Ellen, kallad Molly Lancaster. John den äldre är en dyster kyrkobesökare som äger en kvarters livsmedelsbutik och några hyreshus. Han var ibland våldsam och slår sin son för att han tycker att han är olydig och ger honom sedan pengar till godsaker. Johns mamma dör av en stroke när han bara är 3 år gammal. Johns syster Audrey, som är betydligt äldre, uppfostrar honom till som själv gifter sig ett år senare. John den äldre gifter om sig 1912. Som pojke begår John pojksträck och småstölder med sitt grannskapsgäng Dirty Dozen. Många av hans grannar säger senare att han är ett allmänt trevligt barn som inte verkar hamna i mer bus än sina jämnåriga. Men det finns också berättelser som säger motsatsen, att John snarare är lite dragen till ungdomsbrottslighet. John slutar skolan när han är 16 för att han är uttråkad. Ett år senare, år 1920, i hopp om att ett miljöombyte skulle ge ett mer hälsosamt inflytande på sin son, säljer John den äldre sin livsmedelsbutik och egendomar för att dra sig tillbaka till en gård i Mooresville, Indiana. Den ständigt trotsige John den yngre behåller sitt jobb på Indianapolis maskinverkstad och pendlar dit via sin motorcykel. Efter att ha varit inblandad i olaglig nattlig aktivitet under sina arbetsresor når situationen sin kulmen den 21 juli 1923, dagen då Johns liv av brott tar fart sådär på riktigt. En nu 20 år gammal John stjäl en sedan utanför en kyrka. Han hittas senare strövande planlöst genom Indianapolis gator av två poliser som, efter att ha förhört John och blir misstänksamma mot hans vaga bortförklaringar, griper honom. John lyckas dock glida ur polisens grepp och flyr. Han vet att han inte kan åka hem och går istället med i den amerikanska flottan dagen därpå. Trots att John klarar sig genom den grundläggande utbildningen inser han snabbt att det regimenterade livet i militärtjänst inte är något för honom. Han tilldelas USS Utah men hoppar av skeppet och avslutar sina 5 månader långa militära karriär och blir så småningom ohederligt utskriven, alltså det som på engelska kallas för dishonorably discharged. Mm. Vid ett återbesök hem till pappa i Mooresville i Indianapolis i april 1924 så går John på en fest som anordnas av några vänner till den 17-åriga Beryl Hovius. Enligt Beryl dras John omedelbart till henne och hon till honom. Hon tycker att hans artighet och goda uppförande är särskilt tilltalande. Hon beskriver honom som en perfekt gentleman som får henne att känna sig speciell. John försöker slå sig ner. Det dröjer inte länge förrän han och Beryl gifter sig på Morgan Countys kontor den 12 april 1924. Eftersom Beryl är minderårig, bara 17, och behöver föräldrars tillstånd för att gifta sig, så säger hon helt enkelt att hon är 18. John är nästan 21. Efter den korta ceremonin åker de till Johns pappas hem där de bor en kort tid i ett trångt rum. Så småningom flyttar de till Beryls föräldrars hem medan John söker jobb. Efter att John hittat arbete i en möbelaffär i Mooresville hyr de till sist ett litet hem. John spelar också baseball i ett lokalt lag, The Martinsville Baseball Team, där han träffar och blir vän med Edgar Singleton. En dag, sommaren 1924, berättar Edgar för John om en lokal livsmedelsaffär vars ägare efter att ha stängt bär sina pengar varje dag till frisersalongen. Det är minsann för bra för att vara sant, så de försöker råna honom. Planen är att John lätt kunde råna den äldre affärsägaren medan Edgar väntar i en flyktbil lite längre ner på gatan. När det beger sig är John beväpnad med en 32-kalibrig pistol och en stor bult insvept i en näsduk. Det finns några motstridiga rapporter om huruvida John eller Edgar inleder attacken. John sägs ha kommit upp bakom affärsägaren och klubbat honom med bulten, men mannen vänder sig om och tar tag i sin angripare och i pistolen. Det blir ett slagsmål och i tumultet avlossas pistolen. John tror att han har dödat affärsägaren, så han springer ner för gatan mot Edgars flyktbil. Men Edgar är inte där. Samtidigt så ringer affärsägaren, som alltså inte blev skjuten eller i alla fall inte dödad, till polisen och John grips. Den lokala åklagaren övertygar Johns pappa att om hans son erkänner sig skyldig till anklagelserna om väpnat rån så kommer domstolen att vara mild. Det är dock den fulla omfattningen av hans juridiska hjälp. John dyker upp i rätten utan advokat och utan sin pappa och domstolen dömer honom till 10-20 års fängelse trots att det alltså är hans första fällande dom. Edgar, som tidigare varit dömd till fängelsestraff, grips också men kommer att avtjäna mindre än 2 år av sitt straff på 2-14 år på grund av juridisk representation. Så sensmoralen av detta är...
Skaffa en advokat.
Ja, skaffa en advokat. Mm. Johns familj och fru Beryl besöker honom till en början ofta. Han skriver ofta korrespondenser till Beryl fulla av romantiska känslor med brev som exempelvis citat: älskade, vi kommer bli så lyckliga när jag kan komma hem till dig och jaga bort dina sorger. För älskling, jag älskar dig så allt jag vill är att vara med dig och göra dig lycklig. Slutcitat. Men Beryl klarar sig inte bra med separationen. Hon skiljer sig officiellt från John den 20 juni 1929, 2 dagar före hans födelsedag. John är förkrossad. John sitter på Indiana State Reformatory i Pendleton. Han spelar i institutionens baseballlag och sysslar med sömarbete. Johns anmärkningsvärda skicklighet med händerna känner honom väl. Han slutför ofta dubbelt sin kvot i fängelsefabriken och hjälper i hemlighet till att fylla andras kvoter. Som ett resultat får han en mängd vänner och allierade, inklusive Harry Pierpont och Homer Van Meter, 2 män som så småningom blir Johns kumpaner i hans brottsliga liv. Samma år som Beryl skiljer sig från John nekas han villkorlig frigivning, vilket spär på hans bitterhet. I ett brev som han senare skriver till sin pappa i oktober 1933, efter flera rån, anförtror han citat: I know I have been a big disappointment to you, but I guess I did too much time. For where I went in a carefree boy, I came out bitter toward everything in general. If I had gotten off more leniently, where I made my first mistake, this would have never happened. På svenska: jag vet att jag har varit en stor besvikelse för dig, men jag tror att jag satt inne för länge. För där jag gick in som en sorglös pojke, kom jag ut bitter mot allt i allmänhet. Om jag hade handskats lindrigare när jag gjorde mitt första misstag, skulle detta aldrig ha hänt. Slut citat. Kan ju vissa kriminologer hålla med om.
Ja. Mm? Men faktiskt. Det låter ju också lite som att han säger att pappa ledsen att jag har gjort dig besviken.
Ja.
Pappan har väl gjort honom ganska besviken också för att...
Ja, kan man ju anse,
uppväxten låter ju inte jättetoppen.
Nej. Det har du också rätt i.
Sorglös pojke vet jag inte riktigt om det stämmer.
Nej,
men, ja.
Nej. Samtidigt, alltså, han var ju ute och skulle göra det där rånet innan. Liksom.
Ja, jo.
John ber om att bli förflyttad till Indiana State Prison i Michigan City, Indiana. Han säger till fängelsetjänstemän att han vill det eftersom det fängelset har bättre baseballlag. Men i själva verket vill han återförenas med Pierpont och Van Meter som tidigare har flyttats dit. John förflyttas och han tycker att fängelselivet i Michigan City är mycket stelare och hans humör blir allt mer lågt. Han går inte med i baseballlaget utan begraver sig istället i skjortfabriksarbete. Men det är också under den här tiden som John lär sig om brott av rutinerade bankrånare. Förutom att han återknyter kontakten med Harry Pierpont och Homer Van Meter blir han vän med Walter Dietrich som hade arbetat med den ökände Hermann Lamm. Tidigare en del av den tyska militären hade Hermann flyttat till Amerika och är känd för att planera sina bankrån med en hög grad av precision och strategiskt tänkande. Walter hade studerat Hermans metod väl och instruerar nu andra om hur man undersöker utformningar av en bank och kringliggande anläggningar för att utföra ett så framgångsrikt rån som möjligt. Harry och Homer har egentligen längre straff än John, men de planerar inte att sitta av hela tiden och de har redan börjat planera bankrån för tiden när de är fria. När de väl lämnar fängelset så ska de muta några vakter, skaffa några vapen och ligga lågt en stund. Men de vet att de behöver pengar för att finansiera sin fängelseflykt. Harry och Homer och deras kollegor vet att John kommer komma ut snarast och tar därför med honom i sin plan. John bildar en slags pakt med Harry och Homer som går ut på att man ska bryta ut varandra ur fängelset tills alla är fria. Så vem som än blir fri först, vilket då Harry och Homer har listat ut i John, ska de alltså hjälpa till att bryta ut de andra. Sagt och gjort. I maj 1933 fick planen ett oväntat uppsving. John, som vid det här laget hade varit i statens förvar i nästan 4 år, meddelas av sin familj att hans stuvmamma är nära att dö. Han beviljas villkorlig frigivning, men hon dör kort innan han hinner hem. John tar tillfället i akt och slår sig samman med några av Harrys män och begår en rad rån. Med hjälp av 2 kvinnliga medbrottslingar, Pearl Elliott och Mary Kinder, sätter sen John, nu med pengar på fickan, flyktplanen i verket. Han ordnar så att flera vapen placeras i en låda med tråd och smugglar in paketet till skjortfabriken. Fängelserymningen är satt till slutet av september. Efter att ha haft lite tid på sig bestämmer sig John för att hälsa på en väninna som han hade träffat tidigare samma år, Mary Longnaker, i Dayton, Ohio. Tyvärr för dem följer polisen efter honom när han samlade in kapital för fängelserymningen. Efter att ha fått ett tips från en hyresvärd stormar polis in i Marys rum och griper John. Han skickas till Allen County-fängelset i Lima, Ohio. Under tiden flyr Harry Pierpont och hans män från Indiana State och tar sig till ett gömställe i Hamilton. John fängslas under vården av sheriff Jess Sarber och hans fru som bor i anläggningen i Lima. Fängelset ligger cirka 160 kilometer bort från Harrys gömställe och Harry inser snart att med lite pengar och några vapen så skulle han kunna frita John. Harry och 2 andra män rånar en lokal bank och senare beväpnade med pistoler närmar sig de 3 männen fängelsehuset precis när sheriff Sarber och hans fru är i färd med att avsluta dagens middag. Harry knackar på dörren och meddelar att de är tjänstemän från stadsfängelset som behöver få träffa John. När sheriff Sarber frågar efter deras meriter visar de honom sina vapen. Sheriff Sarber sträcker sig efter sitt vapen. Harry får panik och skjuter honom och slår sedan den nedskjutna officeren. Fru Sarber ger männen fängelsenycklarna och de frigör John. Sheriff Sarber dör några timmar senare, vilket gör alla gängmedlemmar till medhjälpare till mord. När John nu väl är fri åker gänget till Chicago för att sätta ihop ett av de mest organiserade och dödliga bankrånargänget i landet. För att utföra några av de stora jobben som de har planerat vet Harry och John att de behöver tung eldkraft, ammunition och skottsäkra västar. För att komma över sådan utrustning beger de sig till polisarsenalen i Peru, Indiana. Efter att ha bevakat arsenalen ett tag tar sig Harry och John in i den, övermannar personalen och stjäl en mängd olika vapen. Och sen så ger de sig in i bankrånen. Pierrepoint-gänget som de kallas blir snart ganska välkända och tidningar skriver om deras bedrifter. Det står beskrivet hur rånarna gör snabba rörelser och skäller ut snabba, skarpa order om att, citat, ner på golvet så kommer ingen att komma till skada. Offren beskrivs som hjälplösa och tacksamma för att få sina liv skonade och polisen framställs som oduglig. Rånaren beskrivs som, citat, ljusskygga brottslingar som bär mörka överrockar och hattar neddragna för att dölja identiteten. Slutcitat. Alla gängmedlemmar var väl medvetna om deras publicitet, särskilt John som läser alla historier till synes med nöje och sparar tidningsutklipp från gängets inom citationstecken äventyr. Medan de flesta män i branschen har stora egon verkar det inte finnas någon direkt rivalitet om ledarskapet i gänget. Om tidningarna hänvisar till Pierrepoint-gänget eller Dillinger-gänget verkar det inte göra så stor skillnad. Varje man har en roll att spela och planeringen av rånen är mer jämlik med alla medlemmar som ger input. De håller vad som i princip är kontorstid medan de bor i Chicago. Som att de planerar sina brott under dagens kontorstimmar och utför sedan kupperna om natten. När de inte arbetar lever männen under lugn och ro i dyra Chicago-lägenheter. De klär sig som respektabla affärsmän och drar inte särskilt mycket uppmärksamhet till sig. Nästan alla medlemmar har flickvänner, några har fruar. Männen dricker bara på lediga timmar, vanligtvis öl. Harry har en strikt regel om att planering och genomförande av brott måste ske fritt från alkohol eller droger. För det mesta är alla män överens om att om någon inte kan eller vill följa reglerna så utesluts de ur gänget. Från slutet av 1933 och in i 1934 begår gänget flera bankrån i Mellanvästern. Rånen är alltid noggrant planerade och har ofta en teatral känsla. Det ryktas att flera gängmedlemmar en gång utgett sig som säljare av larmsystem för att komma in i en banksvalv och få tillgång till säkerhetssystemet. En annan gång ska de ha utgett sig för att vara ett filmteam som letar efter en plats att spela in en film om bankrån.
Smart!
Ja, det är jättesmart!
Jag tar det här fallet på allvar, det är inte så.
Men... det är ju lite lustigt.
Ja.
Jag tänker på den här teaterligan, eller vad kallades de?
Maskeradligan.
Så heter de, ja. Mm. Lite liknande. Det är under den här tiden som berättelser börjar cirkulera i tidningar om intressanta konstigheter och till och med humoristiska händelser som sägs ha inträffat under bankrånen. Allt positivt för rånarnas rykte. Trots berättelser om att John är en Robin Hood-typ och målas som någon slags glamorös gangster kontrar FBI med att han och hans kohorter är farliga beväpnade män som i första hand är ute efter att fodra sina egna fickor. I december 1933 bestämmer sig gänget för att semestra i Florida, som bankrånare gör.
Ja.
Men innan de beger sig dit skjuter och dödar en av gängmedlemmarna en polis när han är på väg för att hämta ut en bil från en verkstad. Chicago-polisen skapar då en elitgrupp som de kallar The Dillinger Squad, på svenska ungefär Dillinger-gruppen. Gänget återvänder en kort stund till Chicago och bestämmer sig istället för att åka till Arizona efter nyår eftersom det börjar bli lite väl mycket hetluft i den blåsiga staden. På väg västerut plockar John upp sin flickvän Billy Freshett och en annan gängmedlem Red Hamilton. Han och Red bestämmer sig för att råna en First National Bank i East Chicago för att få lite snabba pengar för att finansiera sin resa. Rånet går illa. Red såras och John skjuter och dödar polisen William Patrick O'Malley under deras flykt. Andra medlemmar i gänget anleder till Tuscan och upplever egna svårigheter. En brand på hotellet där de bor avslöjar för polisen var de befinner sig. John och flickvännen Billy anländer någon tag efter branden och checkar in på ett motell i närheten. Nästa dag lyckas Tuscon-polisen tillfångata alla gängmedlemmar inklusive John och Billy på bara några timmar. Under de följande dagarna argumenterar brottsbekämpande myndigheter från hela Mellanvästern för utlämning av fångarna till just deras delstat så de kan ställas till svars för brott som har begåtts just där. Med tiden blir ärendena lösta och olika gängmedlemmar placeras på olika platser i väntan på respektive rättegångar. John ska efter att ha ställt sin förrätta i Arizona åka tillbaka till Indiana med poliskapten Matt Leash för att ställa sin förrätta för mordet på O'Malley. John tas till kontoret för Lake County, sheriff Lillian Holly, som avtjänar sin avlidne mans mandatperiod efter att han dödats i tjänsten. Sheriffens kontor blir som en kommandocentral när reportrar och fotografer tränger sig in i det trånga rummet för att få en bild och en kort kommentar från den berömde desperadon. Vid ett tillfälle ber en fotograf John att posera med brottsbekämpande tjänstemän. John placerar sin armbåge på Robert Estills axel, Indianas delstatsåklagare. Den mycket kontroversiella bilden trycktes i många tidningar och Estill förlorade till slut jobbet för att ha tagit en bild som framställde kamratskap med en så ökänd figur.
Ja, den hade man velat se.
Mm. Jag ska se om jag kan hitta den. Ja. Mm. Så lägger jag upp den på Instagram i så fall.
Jag kan se den framför mig.
Ja, verkligen. Mm. Ja, också, man ser lite svartvitt och lite... Det är ju den här eran. Alltså det är gangster. Mm. Jag tänkte också på det när de har de här kvicka, snabba kommandon som de ropar ut under rånen. Jag tror att nu tänker man att det är så man gör. Ja. Men det känns som att de var lite nya med det. Att de var banbrytande. Att de var så här, oj vad behärskade och planerade de är. Och att det var nytt då liksom. Mm. Jag tror att det är liksom det intrycket jag får. Att de var typ först med det liksom.
Ja.
Mm. Medan John väntade på rättegången i Arizona placeras han i Crone Point-fängelset, vilket anses vara omöjligt att fly ifrån. Mer eller mindre omedelbart, den 3 mars 1934, bevisar John att de har fel genom att rymma från fängelset på egen hand utan att ett enda skott avlossas. Det finns olika versioner om hur han rymde. Vissa säger att han betalade någon, en fängelsevakt eller så. Andra att han täljde en träbit för att få den att se ut som en pistol, svärtade den med skokräm och hotade sig ut med hjälp av den.
Mm-hmm.
Oavsett vad så lyckas John i alla fall rymma från fängelset och stjäl Sheriff Hollys polisbil och kör tillbaka till Illinois i den. Från Arizona till Illinois alltså. Och genom just det, att stjäla en bil och köra över stadsgränser, begår han till slut ett grovt brott och nu är FBI ute efter honom med J. Edgar Hoover i spetsen.
För att han har begått ett brott då över
delstatsgränsen? Ja.
Vilket då blir FBIs ansvarsområde.
Precis, då blir det federalt liksom. Mm.
Men däremot ett mord i en stat är inte federalt.
Nej, det är ju det.
Intressant.
Mm. Vilket går att diskutera vad man... Ja,
ja men stöld av en bil, om det är brottet, och köra över en gräns.
Ja, det är det där över gränsen. Mm. För vem är det då som ansvarar? Ja. Är det delstat 1 eller delstat 2 som... Ja, då blir det helt plötsligt.
Mm.
Tillbaka i Illinois sätter John ihop ett nytt gäng i Chicago. I den här uppsättningen är dock medlemmarna inte lika noggrant utvalda som i det tidigare gänget, utan beskrivs bestå av missanpassade typer och psykopater, inklusive Lester Gillis, även känd som Babyface Nelson. John slår sig också ihop med sin vän från fängelset, Homer Van Meter. Under mars beger sig det nya Dillinger-gänget ut på en brottsrunda och rånar banker över hela Mellanvästern. FBI är honom dock hack i häl hela tiden. Gänget åker till Wisconsin för att gömma sig och ta en paus på ett ställe som heter Little Bohemia. Det dröjer dock inte länge för en pensionatsägaren Emil Wankanta känner igen sin nya gäst som den berömde John Dillinger. John försäkrar Emil om att det inte kommer bli några problem. Men övriga gängmedlemmar gör Emil nervös. Han är orolig för sin familjs säkerhet och han beslutar sig för att skriva ett brev till åklagare George Fisher för att tjalla på gänget. Emils fru Nan övertygar John om att hon ska få gå på sin brorsons födelsedagsfest. Hon skakar av sig Babyface Nelson som följer efter henne och hon lyckas lägga brevet på posten. Kort därefter kontaktas Melvin Purvis, den lokala FBI-agenten, med informationen. Den 22 april 1943 kör agenter till huset i Little Bohemia. Innan de når fram så släcker de sina billjus och vandrar till fots genom skogen den sista biten. Ändå välkomnas FBI-agenterna av skottlossning och Babyface Nelson tar gisslan. Sammandrabbningen slutar med att Dillinger-gänget flyr på nytt och lämnar efter sig, utöver de skadande, en död FBI-agent och en död civil. Nu vill FBI verkligen få fatt i John och själv får John allt svårare att hålla sig undan. Han är kändis och alla känner igen honom. Den 22 juni 1934 fyller John år, fortfarande i frihet. Dagen till ära stämplar FBI honom som USA:s allra första public enemy number one och de sätter en belöning på $10,000 på hans huvud. För att undvika att bli upptäckt har John tillsammans med Homer i maj samma år genomgått en plastikoperation hos gangsterläkaren Jimmy Probasco, men han gillar inte resultatet utan tycker att han ser hemsk ut.
Och är inte det ganska tidigt? Jo. Såna, eller vad vet jag? Men...
Ja, det är det ju.
Det låter rätt så här nutid. Eller...
Ja, jag vet inte. Alltså, det är också ordet plastikoperation. Ja. Det är ju liksom en...
Man vet ju inte vad det var han gjorde. Men...
Nej, och det kan ju vara... När jag tänker plastikoperation så tänker man ju att man gör liksom ett lyft. Typ. Ja. Men här är det ju bara, gör så att jag ser annorlunda ut.
Men han var inte nöjd.
Ja. Men han var inte nöjd. Nej. Månaden efter operationen tillbringar John hemma hos läkaren i Chicago för att läka och använder aliaset Jimmy Lawrence, ett namn han lånat av hans flickväns ex. Han är också kriminell, men inom citationstecken bara en småtjuv. Den 30 juni samma år 1934 rånar John ytterligare en bank med sitt gäng. Strax före middagstid anländer gänget till Merchants National Bank i South Bend i Indiana. Under rånet skjuts och dödas polisen Howard Wagner. En butiksägare som nervöst viftar med en pistol skjuter Babyface Nelson när han kommer ut från banken. Men den skottsäkra västen han bär räddar honom. Utöver det är det både Homer Van Meter och ett antal civila som skadas i ytterligare en våldsam skottlossning. Gänget kommer dock återigen undan och gör det med $30,000. Det är inte säkert hur John träffar Anna Sage, även känd som Anna Kumpanus. Vissa historier säger att deras förhållande startade flera år tidigare. Andra säger att de träffas först 1934 via hans flickvän Polly Hamilton som arbetar för Anna. Anna föddes i Rumänien och flyttade till Amerika med sin man och bosatte sig i East Chicago, Indiana. Strax efter deras sons födelse upphörde hennes äktenskap och hon försörjde sig som prostituerad åt gangstern Big Bill. Senare efter hans död så tog hon över verksamheten och arbetade som madam och öppnade ytterligare bordeller. Oavsett är Anna under 1934 under utredning av Immigrations- och naturaliseringsverket och står inför möjlig utvisning. Vid något tillfälle har hon blivit involverad med en av stadens detektiver, Martin Sarkovich, antingen som vän eller kärleksintresse. Efter att Anna berättat för Martin om sina problem med INS arrangerar han ett möte med FBI-agenten Melvin Purvis. Melvin och Anna träffas den 19 juli 1934 och Anna har hopp om att agenten ska kunna göra skillnad i hennes fall hos INS i utbyte mot hjälp att tillfångata John Dillinger. Med Anna som informatör samlar agent Melvin en grupp FBI-agenter och hyr vapen från polisstyrkor utanför området men håller Chicago Police Department helt utanför operationen eftersom han inte tycker att de går att lita på. Den 22 juli 1934 berättar Anna för agent Melvin att hon och John ska till en lokal biograf för att se en film och se Clark Gable spela en gangster som hamnar i den elektriska stolen i filmen Manhattan Melodrama. Agenter placerar sig utanför biografen. Agent Melvin står nära ingången när John kommer ut. Han är med Anna och sin flickvän Polly, en dam på varje arm. John och Melvin får ögonkontakt och sen går trion iväg. När de går ner för gatan drar agent Melvin fram sin pistol och skriker citat: "Stick him up, Johnny! We got you surrounded!" Alltså på svenska: "Upp med händerna, Johnny! Du är omringad!" Filmiskt.
Verkligen.
Jag ser det framför dig. Ja, det är ju en gangsterfilm.
Ja, och jag ser ju Clark Gable framför mig. Jag ser ju allting framför mig.
John försöker fly springandes och sträcker sig samtidigt efter sin pistol. Han skjuts 4 gånger. Det dödande skottet träffar honom in vid basen av hans nacke och sen reser sig uppåt så att kulan träffar den andra kotan och går sedan ut genom Johns högra öga. En folkmassa bildas snabbt runt den ökände gangsten, Public Enemy Number One. Folk tar fram sina näsdukar och lägger dem i blodpölen som bildats runt kändisens döda kropp. De suger upp hans blod för att kunna behålla det som souvenir.
Nej.
Och jag vet inte vem är det som först kommer på den briljanta idén. Och alla andra bara, åh, bra idé. Jag med.
Man har ju hört om souvenir, alltså den, men ja. Det där var lite...
Memorabilia, ja. Liksom. Ja. Nej, det är så konstigt. John förs till Alexia Brothers Hospital där han dödsförklaras. Sedan förs kroppen till Cook County Bårhus. En stor folkmassa följer hans kropp till först Alexia Brothers Hospital och sedan till bårhuset och till och med hela vägen in i obduktionsrummet. Hundratals väntar utanför till sent på natten i hopp om att få se Johns kropp. Dagen därpå tas kroppen till McCready begravningsbyrå där uppskattningsvis 15 000 människor går förbi för att få se en titt.
Helt otroligt. 15 000?
Nej, det är så sjukt.
Hur många är det? Alltså, många rums i Globen?
Ja, men det har vi pratat om förut. Ja. Liksom. Ja, det är så mycket folk. Så jag vet inte vem som har gjort den uppskattningen. Nej, men. Ja. Även 4 dödsmasker görs den dagen. Och det är också här som John Dillingers efterlevnad tar form. Det hade börjat när han blev skjuten, eller kanske redan innan. John Dillinger är ju lite av en kändis och som visat sig så många gånger både förr och senare har en bad boy något sexigt över sig. Men när han sen blev skjuten med en kvinna på varje arm växlades allt upp. Pressen blir galen och delar historier om citat "kvinnan i rött" som förrådde honom. De säger att han levde som han dog, med ett leende på läpparna och en kvinna på varje arm. Han blir omedelbart målad som en stor kvinnoskärmör. När folkmassorna går förbi för att få sig en ordentlig titt på kroppen i bårhuset tar en fotograf bilder. Man kan se damer som går förbi klädda i badkläder. Och den exakta bakgrunden till just det är okänt och jag kan inte riktigt föreställa mig vad det kan tänkas finnas för logisk förklaring. Nej. Ska vi gå ner och bada lite? Men innan dess ska vi gå och titta på John Dillingers döda kropp. Sen kommer vi till bilden med stort B. Den är precis som den med damer i baddräkter tagen i profil. Johns kropp ligger på en bräda och allt förutom hans huvud är täckt av ett vitt lakan. Brädan är lutad så kroppen ligger i ungefär 45 graders vinkel med fötterna lägre och huvudet högre. Och under lakanet är det något väldigt stort som sticker upp. Och nu ska jag visa en bild på vad det är.
Jag vet inte hur jag ska kommentera det där. Jag vet inte, jag kan inte beskriva bilden heller. Det är
faktiskt hans hand som alltså hans arm är böjd så hans arm är uppe, men det ser ut som han har stånd.
Ja.
Och det finns inget som tyder på rykten innan dess om att John var välutrustad. Men den här bilden med stort B tillsammans med det faktum att han dödades med en kvinna på varje arm ger ryktet vingar. Vissa tidningsredaktörer justerar faktiskt bilden för att ta bort den jättelika utbuktningen, men det spelar ingen roll, för legenden är nu redan född. I Johns hemstad Indiana är ryktet på gatan att han förlorade medvetandet när han blev upphetsad. Den sägs vara någonstans mellan 40 och 60 centimeter lång. Ett rykte lyder att en informant hävdar att John använde sitt enorma verktyg som ett vapen för att piska både kvinnor och andra olyckliga människor.
Som ett vapen?
Han var med. Är den lång nog så han bara kan ta den i handen eller måste han svinga hela kroppen? En annan informatör säger tydligen att trots att John varit galet välutrustad så var han inte någon bra älskare eftersom han inte hade tillräckligt med blod i kroppen för att stödja en erektion. Och det är ju lite ett konkurrerande rykte då med den andra om att han svimmade, men ja. Legenden dör aldrig utan växer sig bara starkare. På 70-talet skriver tidningarna Playboy och We Magazine artiklar om John Dillingers enorma knopp. Vid den tiden har ryktena om Johns död och erektion förvandlats till något ännu mer oroande. Vandringssägen lyder att Johns lem hade blivit avskuren och konserverad i en burk med formaldehyd som förvaras i Smithsonian's National Museum of Natural History. Det alternativa ryktet är att FBI-chefen John Edgar Hoover hade haft Johns organ på sitt skrivbord som en trofé.
Såklart han hade.
Ja. Penishistorierna blir med tiden så pass framträdande att både FBI och Smithsonian tvingas svara offentligt. FBI:s officiella historiker John Fox säger citat: "It is one of those urban legends. It's been around for a long time, but there is no evidence that the corpse was mutilated in any way except for the bullets he was shot with." På svenska: "Det är en sån där vandringssägen. Det har florerat länge, men det finns inga bevis för att liket skadades på något sätt förutom kulorna han sköts med." Slut citat. Smithsonian går så långt som att skapa ett standardbrev som de skickar ut när helst förfrågningar kommer in. Citat: "We can assure you that the anatomical specimens of John Dillinger are not and have never been in the collection of the Smithsonian Institute."
Så frågan uppkommer så pass ofta att de faktiskt har ett standardiserat svarsbrev.
Det är så lustigt alltså. På svenska: "Vi kan försäkra er att anatomiska prover av John Dillinger inte finns och aldrig har funnits i Smithsonian's instituts samling." Slutcitat. På museet The Museum of Health and Medicines hemsida finns ett avsnitt med vanliga frågor och svar. Och här står det citat: "Fråga: har ni gangsten John Dillingers penis i samlingen?" Svar: "Nej, det har vi inte. Men vi får många telefonsamtal med frågan om vi har det." 1991 tar oss legenden återigen upp i tv-programmet The Wonder Years. 2003 upprepas det i filmen The Recruit. Historikern Douglas Brinkley berättar om ryktet i sin bok The Magic Bus från 1993 och antyder att det är ett citat potentiellt avhandlingsämne för någon olycklig doktorand. Slutcitat. 2006 får en reporter från Washington Post en rundtur i samlingen av mänskliga kvarlevor i Smithsonian. Där avslöjar Daniel Rogers, ordförande för Smithsonian Museums antropologiska avdelning, att de har något som tillhörde John Dillinger. Citat: "Det är inte en kroppsdel. Den är gjord av gummi eller latex. Jag antar att du skulle kunna beskriva det som en medicinsk modell." Slut citat. Ingen vet var den kommer ifrån och den har aldrig officiellt tagits med i Smithsonians samling. Den förvarades i en burk märkt J. Dillinger i flera år, men den burken gick sönder och den flyttades över till en annan burk. Ordförande Daniel säger att den har varit där längre än han, alltså minst i 17 år. Reporten frågar om han får se den. Absolut. Han förs genom en labyrint av korridorer fulla av trälådor av specimen. En låda låses upp och öppnas och i den ser reporten två burkar. En är tom men har etiketten som lyder J. Dillinger, FBI Transfer, SI Mammals Division. Och under står det skrivet med hand 2 Anthropology 1-27-53. Den andra burken är större. Den är fylld med vatten och i vattnet ligger ett långt, smalt, blekt objekt, ungefär 40 cm långt. Antropologen Laurie Burgess rapporterar att hon inspekterade objektet för bara några dagar sedan. "Det är en syntetisk polymer", säger hon. "Med andra ord, en bit plast. Ingen vet var den kommer ifrån eller när den kom. Den är inte listad i några register varken hos FBI eller Smithsonian's, trots att den alltså påstås vara skickad från FBI."
Ja.
Folk från båda institutionerna tror att det antagligen är ett spratt som någon spelar dem, inspirerat av det välkända ryktet.
Mm.
Och det leder reporten till frågan: varför Smithsonian behåller den? Ordförande Daniel ler när han svarar. Och hans svar förklarar mycket om varför Washingtons bästa museum behåller saker som Ikes gallsten och Booths ryggrad, Preshings tandprotes och Hams skelett, Grants tumör och Pauls hjärna och Gatos mjälte. Museum, säger Daniel, har en tendens att aldrig göra sig av med något. Slutcitat. Och det var historien om Amerikas första public enemy number one, kanske världens första dick pic och Johns kända lem.
Jag är helt stum. Det här är helt fantastiskt. Slutklämmen.
Mm.
Helt otrolig.
Med den här i Smithsonian. Ja. Det är ju lite roligt.
Det är roligt.
Man kan ju inte låta bli att fnissa lite när det är såna här grejer. Men jag kände så här, jag satt med mina föräldrar och tittade på spåret för några veckor sedan. Och då var det en fråga om Amerikas första public enemy number one. Och jag bara, John Dillinger. Och jag hade ju inte haft någon aning om jag inte hade researchat det här fallet. Och jag hade, alltså det var ingen som gissade rätt. Mina föräldrar var jätteimponerade. Jag bara, han hade också en väldigt lång. nej, men då fick jag berätta då att jag höll på att researcha ett fall precis om honom. Men det var roligt, för det var kul att ta med någonting gangster.
Ja.
Och så här var det ju också kul att den hade den här lilla twisten på slutet.
Ja. Och tänk att det är så han till en stor del är. Man minns honom.
Ja, att han ihågkommen på grund av det.
Mm. Det är så väldigt speciellt med så här gangsterhistorier. För de utmålas lite ibland som, ja, men som du, gentleman, hjältar typ.
Ja, de romantiseras.
Ja, och jag känner själv att jag dras med lite i det. För att när han satt i fängelse första gången.
Mm.
Då hade han ju faktiskt, det var väl ett mordförsök typ. Eller grov misshandel.
Ja.
Och då hjälpte han ju folk att sy. Alltså han gav sin, det han hade jobbat till andra. Och det var så,
Ja, just det.
Grov misshandlare var det.
Ja, jag kan ju visa hur han ser ut också. Och man kan eventuellt föreställa sig att folk tyckte att han såg charmig ut. Ja. Han har lite så här ett snett leende.
Han är lite lik Clark Gable.
Tycker du?
Eller kanske mustaschen, för att det var den stilen han hade då. Mm. Kanske. Ja, men också det här att han rymde. Med hjälp av en eventuellt träpistol eller vad det var. Det är så här, åh vad coolt. Eller liksom.
Ja, det är klart att det hamnar i tidningarna. Ja. Och så blir det att, ja, men som jag också hör till historien.
Ja.
Att polisen målades lite som liksom inkapabel. Och att kunna göra ett bra jobb och så vidare. Och så upphöjdes nästan de här gangsterpersonerna. Liksom.
Ja. Ja.
Men absolut, det var ju fruktansvärt. Och det känns som att nästan varje rån så lyckas de skjuta någon.
Ja.
Både polis och civil. Och, det är fruktansvärt.
Det är fruktansvärt. Men jag satt och drog på liksom,
smilbanden
lite då och då. Men kom på mig själv.
Ja, det är också för mig, för jag håller med dig.
Ja.
Och för mig så tror jag att det har att göra med att jag förknippar det här så mycket med typ stereotypiska filmer att jag har svårt att se det som verklighet.
Ja, det är nog samma för mig.
Ja.
Och så är det ju alltid liksom med äldre fall.
Ja,
och hela den världen.
Jo, men det är det ju. Alltså, hur det var under depressionen i USA är ju väldigt svårt liksom att föreställa sig.
Men superspännande och intressant historia.
En intressant historia.
Ja, på många sätt.
Ja, på många sätt, precis. Ja.
Tack snälla.
Det. Då hörs vi igen imorgon då.
Det gör vi. Ha det bra tills dess.
Kram hej.
Mm. Hej då.
Det är lite väl mycket hetluft i den blåsiga staden. På väg
mycket väst. Snyggt. Ja, förlåt.
Ja. Well. Well. Jag bara fjäder.
Ja, eller hur?
Mm.